Radio Nacka 99,9. Klockan är 6:06 på morgonen. Det blev något tekniskt fel, jag vet inte, jag kom inte ut riktigt direkt i sändning. Det var någonting med datorn man skulle trycka på en annorlunda sätt, lärde jag mig just nu. Där ser man lär sig något nytt varje dag. Det var en intressant historia från andra världskriget vi lyssnade på för klockan 7, där jag satt och lyssnade på den. Det var ganska intressant. Och den bröts jag vid med att automatiken kopplade över till direktsändning här. Men den historien kommer att upprepas senare, för att vi har en mängd intressanta program här på Radio Nacka som roteras och sänds vid olika tider dygnet runt. Och så har vi några direktsändningar, till exempel idag klockan 17-18 så kan vi väl höra Sture sända direkt. Och jag brukar sända direkt här måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, om det är helgfria sådana, det vill säga från 7-8 på morgonen. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. 4,8 plusgrader har vi och en underbar strålande sol som lyser in här genom fönstret. Det är trevligt och det ska bli sol hela dagen. Det kommer att klättra upp till 9 plusgrader och uppehåll och soligt. Och kanske först ikväll kommer molnen tillbaka lite grann, så det är ungefär som det ska vara. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Och vi ska väl kolla in på nyheterna här om en liten stund. Och sen senare naturligtvis så kommer jag läsa vidare ur Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden. Kommer in här om en stund. God morgon. 7:08. Kina skjuter robotar mot Taiwan och i Bagdad en ovanligt kraftig explosion igår. 29 döda och flera hus raserade, 45 skadade. Och i Kosovo kravaller och upplopp. Och Bodström, justitieministern, vill skydda vittnen och öka skyddet för dem. Så en märklig nyhet här, reklam på enkronor, va? Vad är det för något? Ja, det är någonting som kommer här nu. Reklam på våra enkronor. Ja, Taiwan är ju en demokrati och de består till en stor del av folk som flydde kommunistdiktaturen i Kina på 50-talet. Och Taiwan har sedan utvecklats till en demokratisk ö och har blomstrat. Det är klart, det gick väl lite trögt med demokratin i början. Man höll kvar sina gamla politiska ledare. Det var ju Chiang Kai-shek som drog med ledarna dit. Och man höll väl sig kvar sina gamla politiker och valde inga nya i många år, men ett ganska fritt och öppet land som påminner mycket om ett västland är ju Taiwan i alla fall. Och det här står ju naturligtvis Kina som ligger nästgård, så som alla diktaturer så tycker ju inte en diktatur om att ha demokratier alldeles för nära sig. Det stör ju. Så Kina har ju dessutom ambitioner att utöka sig och lägga under sig mer och mer och mer. Man har ju redan gjort så i Tibet till exempel, och man var ju glad att återfå Hongkong och Och även i Burma har man interfererat, och Indien är man på gång där och skulle vilja ta en liten bit av. Men även Taiwan naturligtvis skulle man vilja lägga under sig. Så när man nu håller val i Taiwan så stör det Kina, och man har pratat om att folkomrösta på Taiwan huruvida man ska stärka sitt försvar, och det här gillar inte Kina. Så man har tidigare tagit till ganska drastiska åtgärder förutom propagandakrig. Man har skjutit robotar mot Kina tidigare, mot Taiwan tidigare, som någon form av skrämskott och varningar och hot. Och det har man nu gjort, återupptagit. Så Kina har återupptagit det här och skjuta missiler mot Taiwan. Så där ser man, det är väl ganska typiskt hur diktaturer beter sig. Och det är klart det här som hände i Madrid nyligen, när regeringen där backar för terrorn och säger att ja, om ni hotar och bombar och sådär så ska vi dra oss tillbaka. Det är klart, det ger ju ett land som Kina lite blodad tand. Det är en signal till Peking att de kan gå på hårdare. Och det kan mycket väl ha spelat in i Pekings beslut nu att bete sig som de gjorde mot Taiwan. För det så brukar fungera. De här diktatorerna går på så mycket de kan, och det är bara först om de möter övervåld som de backar tillbaka. Det är liksom det hela går ut på. Det är därför det är så viktigt att bygga demokratier som inte startar krig och som dessutom arbetar med samarbete istället för med hot och övermakt. På Taiwan höll man ju nyligen stora demonstrationer. Det stod någon miljon människor längs hela ön och höll händer. Det är först som gjorde i Baltikum för flera år sedan. Alltså en lång räcka av människor på Taiwan från södra till norra änden. Eller om det var tvärtom. Och folk som höll händer och hade en mänsklig kontakt upp och ner hela ön där. Detta har naturligtvis stört Kina enormt, eller Peking ska vi säga, för det är ju militärjuntan i Peking det handlar om, inte det kinesiska folket. De vill ju ha fred och frihet och ett bra liv så mycket som alla andra. Trevligt att prata med en kronor. 14 minuter över 7 på morgonen. God morgon. 4,5 grader. Fast nu vet jag inte den här termometern jag har. Den sitter ju faktiskt i solen. Så jag vet inte om jag är tillförlitlig den är riktigt. Kanske glädjemätare just nu. Men i alla fall, det är trevligt med lite värme. Och det ska bli en 6 grader under dagen i alla fall. Nej, vad säger jag? Jag vänder upp och ner. 9 grader ska det bli under dagen. Tror man. Ja, det var ju 8 igår. Så ska man gå. En kronor, ja. Det har alltså dykt upp ett företag med en ganska märklig reklamidé. Det är så här att man vill då sätta reklam överallt, och jag bevar för den dagen när de sätter reklam på månen, när man tittar upp och ser det, inte vet jag, står en sån här Nike-märke eller någonting där uppe. Det vore väl hemskt när den dagen kommer. Det finns väl även idéer om att ha någon form av laserspel som spelar upp i himlen och, men i alla fall, det finns alltså ett företag som har börjat sätta reklam på en krona. Hur går det här till nu då? Jo, det är inte så konstigt som det låter. Det är så att de har en liten klisterlapp, skulle man kunna säga, som är lika stor som en krona, lite mindre. Och den klistras över ena sidan på en kronan. Och så står det någon sån här reklambudskap där. Och det här tycker väl jag är ganska trist. Nu lovar företaget i alla fall att ja, men det är lätt att riva av den här reklamlappen och det finns inget klister kvar. Men man undrar hur det går om man stoppar in den i automater sen, om den fastnar den här en kronan när man har tagit bort klisterlappen. Har man klisterlappen på? Jag vet inte hur det fungerar med såna här automater. En del känner ju av elektricitet, om det går att skicka elektricitet genom kronorna, och då vet man inte var de avkännarna sitter om den här klisterlappen är i vägen. Och jag tycker det här verkar en dum idé. Så att det tycker jag man kan undvika. Så att jag ska inte säga vilket företag som har redan gjort reklam där. Jag tycker de faktiskt har gjort chilla. Men nej, det blir tummen ner för det där. Ingen reklam på en krona. Det får någon måtta. Radio Nacka förresten är reklamfritt här än så länge. Fast de bankar på dörren och viftar med sedlarna och vill komma in. Heders till Bodström, justitieministern. Han vill stärka skyddet för vittnen. Det tycker jag låter bra. Han säger att det finns ett starkt behov av en nationell handlingsplan. Men sen säger han en sak, att nu kan det vara olika på olika ställen. Det beror på hur polisen lokalt behandlar det här, så kan det bli olika. Och det där är lite svårt att förstå, det här extrema rättvisehysterin. Det var ett program på Uppdrag granskning här om att vården för hjärtsjuka då är olika på olika ställen i landet, och det tog hon upp. Det är så hemskt att det är olika. Det är ju så här att sjukvården går vidare och vi har en väldigt högteknologisk sjukvård, och nya idéer och nya sätt att angripa sjukdomar kommer hela tiden. Då är det självklart att olika läkare, olika sjukhus kommer att ha hunnit olika långt. Och det är ganska skillnad att det kommer bli olika på olika ställen. Och då har ju läkarna konferenser och de har tidskrifter och de utbyter erfarenheter. Så att med tiden så fördelas ju den här kunskapen. Och det kan man ju ha speciella organisationer som, förutom bara tidskrifter, men organisationer som ser till att fördela den nyaste kunskapen. Och det finns säkert. Men att det då, att det är olika på olika ställen, det är så, det verkar det som driver mycket av det här politiska tänkandet. Det är ett så konstigt tänkande. Alltså, vad det handlar om är huruvida man lever i fred eller frihet, om det finns förtryck eller inte, och det, om det är brottslighet. Det är sådana saker som är de viktiga sakerna i samhället. Men att alla ska ha lika stora lägenheter, alla ska ha samma bil, alla ska se likadana ut, det är ju faktiskt, ja, det är socialismen. Det var ju som de här, både Lenin och Hitler var inne på, och Mao. Och det är bara ett sätt att hålla kontroll på folk. För att om alla ska se likadana ut, alla ska ha likadana bilar, alla ska ha likadana hus och likadana, tjäna lika mycket och allting det här, då blir det ju så att då blir det ju några politiker som sitter och bestämmer riksnormen. Det är alltså det som är vitsen. Det blir några politiker som sitter och bestämmer vad allt det här lika för tillfället ska vara. Det är alltså att lämna över hela makten till någon styrande juntan och styrande politiker som då ska sitta och bestämma. Det är därför de pumpar det här rättvise idealet. Därför det handlar inte om att, i så fall är det idiotiskt. Folk är olika, man har olika drömmar, olika idéer och man har olika personligheter. Och det är just det som kan göra ett samhälle levande. Att det finns olika tankar, olika idéer, och man kan lära sig av varandra. Man kan få idéer av varandra. Och det är som sagt, det är förtryck man ska arbeta mot, det är svindlerier och tjuvar och brottslingar som man ska bekämpa. Men alltså att folk har olika eller lever på olika sätt, det är inget fel i det. Det är ju faktiskt en fördel. Det utvecklar ju samhället, det utvecklar tänkandet, det utvecklar idéer, och det ger en egna idéer om hur man skulle kunna leva sitt liv. Det är alltså en stor fördel. Det finns ingen, alltså det finns ingen sån här fördel med att alla ska vara exakt lika. Däremot ska man vara lika inför lagen. Det är en annan sak. Att lagen ska vara lika för alla. Och här går ju också socialister åt andra hållet. Återigen, man kommer tillbaka till den här världskriget och Hitler som hade olika lagar, olika raslagar för olika människor. Och om man tittar på Lenin som ville bryta ner medelklassen som då behandlade, och även så gjorde även Mao Zedong som behandlade folk olika efter grupptillhörighet. Och det är ju socialisterna inne på här också. Att om man är invandrare eller har en viss ras, en viss färg på huden, eller om man har olika kalsonginnehåll, om man är kvinna eller man, så ska man behandlas olika. Det är ju fruktansvärt. Det är alltså rena raslagar som från 30-talet. Så här ser man hur man vänder saker upp och ner. Det är alltså så att man ska vara lika inför lagen, men däremot finns det ingen som helst fördel med att alla ska liksom bo på samma sätt och ha likadana jobb eller ha samma lön, eller det finns, eller att det ska vara någon sån här exakt fördelning i styrelser på då, återigen efter kalsonginnehåll. Det finns ingen, och bevisbördan ligger på de som försöker visa på att det är en fördel med det, för det finns ingen fördel, däremot är det en stor nackdel med det. Det gör att hela samhället stannar av, det gör att alla idéer om nytt, för att om alla ska vara lika, det blir så väldigt små, då ska man då kämpa efter likhet, det blir en ständig jakt på att han har högre staket runt huset än vad jag har. Det blir en sån här ständig liksom jakt efter små detaljer, och det gör att hela mänskliga tänkandet istället för ett, liksom det går neråt och neråt och neråt, småaktigt, avundsjukt, ja men han fick ju, det blir sån här väldigt negativt tänkande som bara går neråt och som stannar av ett helt samhälle. Och så sitter då politiker och bestämmer, ja nu ska vi ordna här så han ska få lika. Det blir alltså en fruktansvärd makt hos politikerna då. Det blir rena diktaturstaten. Å andra sidan så kan man istället ha ett samhälle där man bejakar saker som olika. Folk kan vara olika. Det är en chans för fantasin att blomma, för friheten och öppenheten och det positiva tänkandet. Och det är också möjligt för människor att själv bestämma över sina egna liv och göra någonting. Så det är alltså en fördel. Låt tusen blommor blomma, sa ju faktiskt Mao. Men sen ledde han inte efter det. Jo, själv var han ju olika, men alla andra skulle vara lika under honom. Så att, nej, den här rättvisidén är en sån här klyscha. Det finns alltså vissa klyschor i den svenska offentliga samtalet som har upprepat så många gånger så att de har blivit sanningar. Men det är som kejsarens nya kläder, det finns egentligen ingenting positivt med dem. Och en av de där klyschorna är att det ska vara exakt lika. Så ligger man på ett sjukhus med en skicklig läkare som skulle kunna rädda en, så ska det inte få göras, därför att det kanske är, alla andra läkare kanske inte har lärt sig det här senaste ingreppet, så att då ska man, ska man inte få räddas till liv, för det ska vara lika. Så är det. Det är bara lur och dröjer i politiken, och de försöker blanda ihop sakerna. Det är alltså frihet från förtryck och svindleri och sådana där saker. Det är det man ska kämpa mot. Men det har ingenting att göra med att alla ska leva precis likadant. Nej. Så det såg vi. Det här har du Nacka 99,9. Klockan är 7:25. Torsdagen 18 mars. Och jag nu pekar termometer på 7,3 grader. Men den är som sagt i solen, så jag tror inte det blir det. Men det kommer kliva upp till 9 plus grader under dagen senare dag. Uppehåll, som vi redan har. Ett underbart vackert solsken. I Bromman åker nog från Saltis eller Nacka sen in till stan är det bra, för de har ju solen i ryggen, och då har man även åker hem. Det är det som är så perfekt. fel. Bodström hade vi sagt alla skulle vara rika. I alla fall, god morgon. Det här är Lasse Lundeberg, Radio Nacka 99,9. 7.29 klockan och vi kommer få en 9 plusgrad idag. Vackert, trevligt uppehållsväder. Torsdagen 18 mars och jag ska väl gå vidare i programmet här. Dubbel bemärkelse och fortsätta läsa ur boken som vi har läst. Jag började i måndag, så nu är vi inne på den fjärde dagen ur Lars Westmans bok Exet och Saltsjöbaden. Och det handlar om konstnärskolonin i Saltsjöbaden. För när Saltsjöbaden byggdes på 1890-talet så det var en lite ovanligt sätt att bygga ett samhälle. Det var att man pang bestämde sig att bygga upp det, och järnvägen hade stor betydelse för hela stadens tillkomst, för det fanns inte så mycket bilar då. Folk åkte faktiskt med tåget in och ut. Även för godstrafik så användes järnvägen mycket i början. Och sen från 1913 så kom grenbanan till, alltså den som går från Igelboda till Solsidan. Men i början så var det en enda linje. Och den här boken jag läser är ganska intressant. Den anknyter en hel del till Saltsjöbadens tillkomst. Men Lars Westman berättar i första hand från sin uppväxt i Saltsjöbaden på 40-50-talet kan man säga. Och det här kapitlet vi har kommit in i nu, det heter Exet slog Isak på käften. Och det handlar då om konstnärerna Exet och Isak Grünewald och vad som hände dem emellan. Och Lars Westman berättar om sin uppväxt. Då går vi tillbaka till boken. Vi gick ut och in i husen hos alla, eftersom vi var som kompisar med deras barn. Gustav Nordahl skulpterade sina döttrar nakna. Sandra stod naken på torget i Hässleholm, det visste vi. Honom själv träffade jag aldrig, men han steg på våra rankinglistor när han tog guldmedalj i konst i olympiska spelen i London 1948. Det var sista gången det tävlades som konst i OS. Nordahl knep sista medaljen. Det blev årets kuggfråga. Hur många nordalare tog medalj i OS? Alla svarade Gunnar, Bertil, Knut i fotboll. Alla glömde Gustav. Han hade inbjudits till tävlingarna och skickat över en gipsversion av sitt Lingmonument vid stadion i Stockholm. Kommer där fram helt till London så vinner du, hade hans vänner sagt. Han vann! Det stod till och med i vårt husorgan, Rekordmagasinet. Om Stellan Mörner talades det en hel del. Han hade köpt en stor villa i Neglinge på fel sida järnvägen. Järnvägen var en klassgräns där ute. Söder om den bodde borgarna. Norr om järnvägen bodde arbetarna. Vi barn rörde oss självfallet fram och tillbaka eftersom vi hade kompisar på båda sidor. Det bästa i pojklaget i fotboll bodde i Neglinge. Dessutom låg bion där, Neglinge Palladium, som min farfar hade ritat gratis och Oscar Bergman donerat tavlor till. Stellan Mörner visste antagligen ingenting om järnvägens klassskiljande symbolik. Kanske var det han som spräckte klassgränserna. Jag skulle vilja påstå att hela konstnärskolonin hjälpte till att riva skrankorna där ute. Oscar Bergman och Exit var kändisar, fast ordet inte fanns. De pratade med kreti och pleti, de var fina grannar. De hade en status de aldrig behövde pråla med. De var folk, samtidigt som det stod om dem i tidningarna. Kasparsson, som var gediget rika, drog omkring som underbara gitanos på vägarna. I Neglinge bodde Mörner, en greve i Neglinge. Nu bor folk huller om buller i Saltsjöbaden. De som nu flyttar dit vet ingenting om systemet på Wallenbergs tid. Många vet inte ens att det var Wallenberg som byggde upp allting. Skolklasser besöker inte längre hans gravkor i kyrkan. Inga direktörer tar tåget in till stan. Wallenbergs eget stora hus vid Ringvägen station är rivet. Statyn över honom har nästan försvunnit i Ringvägsparkens grönska. Och hans bank, Enskilda banken, den enda bank som räknades, finns bara kvar som ett E i SE-banken. I Kungsträdgården utanför banken hade han byggt en liten kiosk där man fick lösa biljetter till Saltsjöbadsfärjan som gick i skytteltrafik fram och tillbaka till Saltsjöbadens station vid Slussen. Kiosken är förstås borta, men finns kvar på en reklamaffisch över Saltsjöbaden som min farmor gjorde åt Wallenbergs 1897. Det fanns förstås något feodalt över det här samhället med en hierarki som toppades av Wallenberg långt efter hans död. I småskolan måste vi vallfärda med klassen till hans sarkofag i Uppenbarelsekyrkan. Själva kyrkan var mörk och dyster. Gravkoret var som ett svart hål där det skimrade några vita nejlikor på sarkofagen. Enskilda banken betalade blommorna. Kanske gör SE-banken det fortfarande. Här låg han bredvid sin hustru Alice. Ingen annan skulle få begravas här, det hade han bestämt. Kyrkogården låg en halv mil bort på Skogsö. Det var naturligtvis han själv som låtit bygga kyrkan. Det blev det sista arkitekten Ferdinand Boberg ritade. Det var synd om Boberg. Ragnar Östberg hade kritiserat Bobergs förslag till Nobelhus sönder och samman. Det uppfördes aldrig. Kyrkan byggdes, men dömdes ut av min farfar som bodde på andra sidan Tattbybron. Det är ingen kyrka, det är en brandstation, sa farfar så högt så det hördes ända in till Enskilda banken. Var det därför han blev stoppad av Wallenberg när han ritat ett nationalromantiskt kommunalhus åt Saltsjöbaden? Det blev istället ett palats i det sena 20-talets blandning av klassicism och funkis. Var det därför farfar flyttade? Möjligt. Men det här är lite orättvist mot Knut Wallenberg som i själva verket var en kreativ samhällsbyggare med en dröm om ett samhälle utanför tidens vulgära framfart. Dessutom ville han lämna efter sig något. Vem vill inte det? Kanske växte vi upp allt för skyddat och ombonat. Vi hade allt. Båtar, skogar, golfbana, plus en massa fantastiska kåkar där vi gick ut och in. Det fanns hus med hemliga rum som antagligen uppstått vid ägarbyten när ägaren ville ha nya tapeter och helt enkelt spikade igen och tapetserade bort ett rum. Vad ska vi med 12 rum till? Vi får en fin vägg om vi tar bort den här dörren. Det hände att man hittade såna okända rum i kåkarna. När de öppnades hördes en suck, som när man öppnade faraonernas gravar i Egypten. Det här är Lasse Lundeberg, Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.37 och en solig dag som kommer bli solig resten av dagen. Och jag läser högt ur Lars Westmans Exet och Saltsjöbaden. Och det är Lars Westman själv som berättar om sin uppväxt i Saltsjöbaden. Alla hus stod öppna. Det var bara att gå in. Alla stationer ut med banan hade en kiosk där det satt en tant och sålde lösgodis och två lösa Robin Hood i små miniatyrpåsar. Pojkar och flickor höll om varandra när de dansade. Det fanns bara en låt i taget i luften. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Alla åkte med tåget. Bilar fanns knappt. De som sedan kom på 50-talet var underbara inbrytningar i en värld som inte kunde rubbas. Så länge de tunga direktörerna åkte med tåget var det ingen status att ta bilen in till stan. Också det som levde längst ner på skalan var accepterade. Det fanns gubbar som gick omkring och jobbade i trädgårdarna. Farbror Bramart levde på pilsner, men vi såg honom aldrig onykter. Pilsner är bra mat, hade han sagt en gång när en tant ville bjuda honom på riktigt käk. Och sen fick han heta Bra mat. Älgekungen cyklade omkring med en unika box på pakethållaren där påstods att han hade sina memoarer. Farbror Pjäxan gick i höga pjäxor och vann en gång 10 000 på tipset. En hel vecka bjöd han de andra på Grans bakficka. Och ända långt in på 40-talet bodde många av dem under perrongen på Saltsjöbadens station i små hus av papp som de byggt. Alla visste att de bodde där. De skötte eldningen i väntsalen. Ja, det ingick i systemet. Och Maria Kaspersson målade till och med deras porträtt. I slutet av 40-talet flyttade ut någon nyrik typ som slog larm. När han hade gått på perrongen och väntat på tåget hade genom springorna trängt upp mystiska ljud som hade identifierats som rapningar och pruttar. Han tvingade hälsovårdsnämnden att ingripa. Och alla ledamöterna, inklusive min pappa, kröp en kväll in under perrongen och hade ett sammanträde med gubbarna. Jag låg själv uppe på perrongen och hörde dem mumla där nere. Vi flyttar inte, sa de. Vem ska i så fall sköta kaminen i väntsalen? Det fanns någon slags ålderdomshem, men det var så primitivt att de föredrog stationen. Och hälsovårdsnämnden lät dem bo kvar. Försök att vara lite diskreta när ni hör folk uppe på perrongen, sa hälsovårdsnämnden. Ja, de klampar på morgonen som man inte kan sova, sa en av gubbarna. Ja, särskilt om vintern, sa någon annan. Kan inte folk låta bli att stampa av sig snön på perrongen? Ta det till protokollet, sa en tredje gubbe. Det här var också någon slags Saltsjöbadsanda. I kyrkan sov Wallenberg i sin sarkofag. Under perrongen sov gubbarna. 100 meter bort låg Grand Hotel där Saltsjöbadsavtalet skrivits under 1938 och där Frankie Boy sovit med Ava Gardner. Ja, där gör vi en liten paus idag. Det är Exit och Saltsjöbaden skriven av Lars Westman som vi läser högt ur här på morgonen i Radio Nacka 99,9. 7:40 klockan. God morgon, heter Lasse Lundberg. Ernesto Cortázar vi lyssnar till här på Radio Nacka 99,9. Du kan även höra den här sändningen på internet på radiolars.com. Fast om du lyssnar på radiolars.com så kan du också lyssna på FM 99,9 i Stockholm. God morgon, 7.46 i klockan, 7,8 grader, kommer gå upp till 9 grader och underbar sol och uppehåll hela dagen idag. Det är väl först ikväll det kanske kommer att bli lite molnigare. Och jag läser högt ur Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden och jag tänkte fortsätta berättelsen om konstnären och även lite saker som Konstfrämjandet kom till. Jag hade faktiskt ingen aning om hur det kom till, men det får man lära sig om man lyssnar vidare här på 99,9. Exit kunde väl ha bott var som helst, bara han fick måla. Han pratade med vem som helst om vad som helst. Och hans skratt rullade genom Saltiståget där han alltid satt på vänster sida från stan räknat. Vi som var vänner till Sverre och Irma fick blad av honom när vi tog studenten, om vi tog den. Vi blev lite sura när vi så småningom började läsa om den moderna konsten och såg att Exit kopplades ihop med Tumba, där han tydligen växt upp. Tumba-konstnären Sven Eriksson stod det. Saltsjöbaden störde bilden av honom som folkets och den moderna tidens skildare. Saltsjöbadsmålaren Sven Eriksson, ja, så kunde man helt enkelt inte skriva. Tumba hade en mer proletär klang. Exet själv värde sig. Pappa var handelsman, sa han. Blev han tråkad av sina vänner för att han flyttade ut i Saltsjöbaden? Vad sa hans svåger Albert Amelin, som hade gjort hyllningsbilder till Stalin? Och vad sa Ivar Lo, som alltid diskuterade och som krävde kamp av konsten? På somrarna ställde de alla ut i salarna på sommarrestaurangen. Utställningarna drogs igång i början av 40-talet av Olivier Herdier, en belgisk författare och målare som kommit till Sverige strax före kriget och som sedan blivit kvar. När lyfts han upp ur glömskan? Han var europé, med stort inflytande och med massor av kontinentala impulser under de instängda krigsåren och långt efteråt. Antagligen var det Exit som drog ut honom till Saltsjöbaden. Olivier Herrier bodde några år i en liten lägenhet i Neglinge på fel sida, men det visste inte han heller. Hans första utställning sommaren 1941 drog fulla tåg inifrån Stockholm. Carl Gerhard sjöng på invigningen. Han bodde på andra sidan Hotellviken. Kändisreportage från lyxstaden Saltsjöbaden. Så småningom tog Anna Sjögren över alliansen. Hon och hennes man, skulptören Nils Sjögren, hade flyttat ut 1939 i sin vän Isaks släptåg. Anna Sjögren hade under 30-talet drivit konstförsäljning och utlåning i det nystartade HSB:s regi. HSB-chefen Wallander hade tänt på Annas idé om billig och bra konst för de nya folkhemsmänniskorna. Det var Anna som startade litografirörelse i stor skala i Sverige, med flera av konstnärerna ut med Saltsjöbanan som ankare. Roland Svensson, som bodde i Storängen, och Oskar Bergman ingick i den första kollektionen. Och Anna Sjögren låg också bakom den stora utställningen God konst i hem- och samlingslokaler på Nationalmuseum 1945. Och det var ju den utställningen Konstfrämjandet växte fram. Om det finns ett simfrämjande måste Sverige också ha ett konstfrämjande, sa Carl Nordenfalk på Nordstedts, han som kallades för enmansprocessionen. Och utställningarna på restaurangholmen i Saltsjöbaden ingick i den här glada expansionen. Som konsult i Saltsjöbaden anlitade Anna Sjögren Oskar Bergman. Han hade bott här sedan 10-talet. Han kände alla. Det var till exempel Oskar som tipsade Anna Sjögren om Anna Kasparsson. Det sitter en gammal dam vid Ringvägens station och broderar fantastiska saker, sa han. Anna gick dit. Jag har hittat ett geni, sa hon sedan till Isak Grünewald. Han blev den första som köpte av Anna Kasparsson. Jag har hittat ett geni, sa han till sin granne Carl Gerhard, som också köpte en duk. Genier finns det gott om. Bra konstnärer är ont om, sa Oskar Bergman. Han var trött på modordet geni och på genier. Ja, det måste vi runda av för idag. Det här är Lasse Lundeberg, Radio Nacka 99,9. Och vi fortsätter imorgon att läsa Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. 7.51 klockan, torsdagen 18. God morgon, en underbart solig fin morgon i Nacka. Ni får en trevlig dag idag alltså, ni, jag vet inte, om ni får gå in till Stockholm kanske. Ja, jag kan rapportera att man kommer att öka jakten på fuskåkare i T-banan. Och man har tagit bort spärren nu i Slussen. Så när man kommer in med Saltsjöbanan och ska vidare till tunnelbanan, så behöver man inte visa sina biljetter igen där i spärren eller köra med genom den där maskinen. Det är skönt, det gör det betydligt enklare och snabbare att komma igenom det där, den där flaskhalsen som var förut vid Slussen. Så det är en fördel. Men det är klart, det gäller att man har koll på att man har rätt biljett och att den gäller och sådär. Annars kan man åka fast i kontroll senare. Och det verkar som det är den här, det är en permanent borttagning av spärren i på Slussen där, in till tunnelbanan. Så det tycker jag verkar, det är faktiskt en positiv sak. Det är så att alla som kommer där kommer antingen från bussarna eller från Saltsjöbanan och ska in i tunnelbanan. Så att det finns kanske ingen anledning att ha en spärr. Det är ganska få som börjar sin resa där, kan man anta. Det finns fortfarande en man kvar där i luckan om man vill, lösa en biljett till att börja med. Så det är en fördel. Och annars som sagt, en av huvudnyheterna idag är att Kina har skjutit missiler mot Taiwan som en form av hot, eftersom Taiwan ju har folkomröstning, vilket naturligtvis inte diktaturen Kina tycker om att se så nära sin diktatur. Taiwan som är en demokrati som har otroligt alldeles för nära diktaturen Kina nämligen. En av de faror vi har för hela jorden är naturligtvis meteorer som ibland kommer läskigt nära jorden. I värsta fall kan en meteor krascha med jorden. Det händer ju då och då. Det har ju förändrat hela historien för jorden några gånger. Det är nu ny asteroid på väg mot jorden, men den kommer inte att krocka med jorden beräknar man. Men den kommer komma ganska nära ändå i alla fall. Den kommer komma långt innanför månens närhet till jorden. Den kommer komma så nära jorden att den kommer påverkas av jordens gravitation och böja av lite grann, ändra skalan lite grann. Vad heter den då? Jo, den heter 2004 FH, naturligtvis, den här asteroiden. Och man hittar den faktiskt i måndags. Och det var NASA som hittade den. Och den kommer att göra Den kommer att komma närmast jorden av de asteroider man någonsin har kunnat mäta och katalogföra. Den är ungefär 30 meter i diameter. Och hur nära kommer den komma då? Jo, 43 000 kilometer, vilket är nära i rymden. 43 000 kilometer ifrån jorden kommer den här asteroiden att komma. Och det är ungefär 3,5 jorddiametrar ut. Det är lättare att tänka på det sättet. Så man tänker sig jorden och så 3,5 diametrar. 3,5 jordar utåt. Så nära kommer det att komma. Det är faktiskt ganska nära. Och frågan är väl var, vilket om man kan se den här, var någonstans på jorden man kan se den. Den kommer inte komma så nära så att den påverkar jordens atmosfär och blir en sån här stjärnfall. Så nära kommer det inte komma förstås. Men det är ganska intressant, och Europa, alltså nationen Europa, eller vad säger jag, nationen, staterna Europa, inte månen Europa, men Europa som enhet här på jorden har ju beslutat att försöka landa en sond på en av de här asteroiderna som flyger runt jorden, och det ska bli intressant. Därför att det intressanta med en del av de här meteoriterna som flyger runt, att de har flugit runt i världsalltet i 13,5 biljoner år sedan The Big Bang, och de har inte påverkats. Men jorden, där påverkas ju allting, och det är som en stor recycling av hela jorden. Och Mars påverkas ju också, som vi vet, men en del av dem här har liksom fått sveva helt oförstörda, så att de är ganska intressanta historiska dokument av vad som har hänt tidigare. Så ligger det till. Jo, den här asteroiden, den kommer alltså att flyga över södra Atlanten, Sydatlanten. Och det sägs att man kanske kan se den om man har riktigt bra kikare. 18 mars. 5.08. Det blir alltså 23.08 svensk tid då. Den 18 mars ska den till den passera. Det är intressant. Det här har du Nacka 99,9. Heter Lasse Lundberg. Dags att säga tack och adjö. Och vi hörs igen imorgon klockan 7-8. Asteroider eller inte. Nu är klockan strax 8.